Ett jättestort tack för välkomsthälsningen. Man blir lite sådär nostalgisk när man står här. Det är 10 år sedan jag slutade min tjänst här i Pingstkyrkan i Skillingaryd. Och många ansikten känner jag igen. Och ni har verkat gått igenom samma process som jag. Ni har blivit lite äldre. Eller alltså det är fel i kyrkoböckerna, jag vet inte, men vi har nog blivit äldre. Sen är det många ansikten jag saknar. Och det beror nog inte på att jag är predikant här idag eller att de har väntat främmande eller så. De har fått flytta hem till Herren. Jag har det väldigt bra just nu. Sen är det en del nya ansikten också. Och det är härligt. Så det innebär att under de här åren som jag har bott i Vaggeryd så har det kommit till nya människor också. Precis som det ska vara. Bäst att passa på önskar jag också en riktigt god jul. Och ett riktigt välsignat gott nytt år. Ja, det var en lång introduktion. Nu ska vi stilla oss inför ordet. Herre, vi tackar dig att vi på nytt får fira jul. Och Herre, du ska hjälpa oss, Herre, att vi får fokusera mycket av julfirandet på dig. Även om det är mycket annat också vi ska göra, Herre. Men låt oss aldrig glömma bort varför vi firar jul och vilka konsekvenser det fick. Så tack att du ska ta hand om predikan här och resten av det här mötet, Jesus. Tack att du har något du vill säga till oss. Och vi får bara ha öppna hjärtan och ta emot det du vill säga oss, Herre. Amen. Jag satt som rubrik för det jag tänkte dela här idag då. Den första julens konsekvenser. Men om man tittar lite på kyrkoåret då så är det ju, texterna handlar ju mycket om Maria, Jesu moder. Och jag tycker det är bra på sätt och vis att kunna lyfta fram Maria, för hon är en förebild för oss på många olika sätt. Och bara detta att en ängel kommer till henne och säger att hon ska bli gravid. Och det är inte genom någon man, utan genom helig ande. Någon sån graviditet har aldrig varit tidigare och kommer heller aldrig, tror jag, att finnas. Så Maria kunde ju opponerat sig på en gång och sagt att nej, det där ställer jag inte upp på. Tänk vilket prat det ska bli här då i där jag bor, om de får se att jag har blivit gravid innan jag har blivit gift. Så det var inte så där helt enkelt för Maria att liksom ta till sig detta, att hon skulle få vara med och föda Guds son, Jesus Kristus, till den här jorden. Och det var ju inte lätt för Josef heller att stå bredvid och allt prat det blir kanske där också då, att han har begått äktenskapsbrott med Maria. Och han till och med funderade på att lämna henne när den här graviditeten började synas mer och mer. Men så får han ju en dröm, se en ängel som säger till honom, var kvar hos Maria. Det som sker i henne just nu, det är något som är initierat av den helige ande. Så det var mycket egentligen som hände här kring Maria och Josef som inte var helt enkelt. Jag ska läsa från Lukas 1 igen här och ska läsa ifrån vers 34 där. Nu har Marianne redan läst den versen där, men det är så bra det här så man kan läsa det en gång till. Maria sa till ängeln, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig. och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så man kan säga att det är egentligen två mirakulösa graviditeter som sker här. Elisabet var ju en släkting till Maria. Och hon hade också genom änglabesök, eller var rättare sagt, det var Zacharias när han tjänstgjorde i templet, som fick uppleva ett änglabesök att de skulle få en son som skulle heta Johannes. Och han skulle gå före Jesus och bana väg. Och hans stora uppgift var att jag är en röst, sa han, som ropar i öknen. Bana väg för Herren. Och samtidigt så får även då Maria det här änglabesöket där uppe i Nasaret, i Galileen, när ängeln Gabriel kommer till henne, 6 månader senare. Så det var mycket som hände här som var övernaturligt. Sen finns det ju det här med... Jag kan väl tycka så här bland att vi i våra frikyrkor, jag kanske i hela den protestantiska kyrkan, vi har kanske inte lyft upp Maria så som vi skulle göra, för hon på många olika sätt är hon ett föredöme för oss. Ja, vi vet ju den katolska kyrkan har gett kanske Maria då en ställning som kanske Gud inte har tänkt från början. Jag ska läsa här ifrån Lukas 11. Versarna 27 och 28. Jesus hade haft en undervisning här om den onda andevärlden. Och när han var färdig med det då så säger Jesus så här då. Då Jesus, eller var en kvinna i folkhopen som sa detta. Då Jesus hade haft den här undervisningen ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som har burit dig. Och saliga det bröst som du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så Jesus är, han upphöjer inte Maria på någon hög piedestal, att hon var någonting för mer än vad andra kvinnor är. Utan alla kan få bli välsignade av Gud när vi tar Guds ord till oss och gör som han har sagt. Och det finns ytterligare ett tillfälle då Jesus poängterar detta, det är i Matteus 12. Här talar Jesus om sin familj. Här står han också och undervisar. Och medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom, din mor och dina bröder, ja halvbröder får man väl säga, står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror, min syster och min mor. Här poängterar Jesus på nytt att Maria har inte fått någon särställning, utan det han välsignar henne med egentligen det är att han gjorde sin himmelske faders vilja. Och det kan vi också få göra. Och på så sätt är ju Maria en fantastisk förebild till oss. Hon höll Guds ord väldigt högt. Och sen när de, om man går längre fram, Jesus har vuxit upp och han börjar sin tjänstgöring, så blir de ju bjudna på ett bröllop i Kana. Och då är både Jesus och Maria bjuden dit. Och vi känner ju till den här sammanhanget, hur drycken, där vinet, tog slut. Det är inte så bra på ett bröllop. Och det blir lite kaotiskt där då. Då är det bra att Jesus som är, då kan han fixa till saker och ting. Och då säger Maria någonting där som är jätteviktigt. Hon säger så här till tjänarna: gör allt vad han än säger till er. Och strax efteråt så säger Jesus till tjänarna: här finns 6 stenkrukor. Fyll dem med vatten. Varje stenkruka kunde ge ungefär 100 liter vatten. Så de fyllde upp 6 stenkrukor här. 600 liter vatten. Och så vet vi vad som hände. Det här vattnet blev förvandlat till jättefint vin. Idag kanske han hade gjort tvärtom. Han hade kanske förvandlat vinet till vatten istället. Med tanke på de alkoholproblem som finns i Sverige idag. Men med det här tillfället så drack ju inte folk först och främst för att de skulle bli berusade, utan man hade det som en fin matdryck. Så vi ska verkligen inte ringakta Maria. Hon var viktig, men vi ska ändå inte sätta henne högre än vad Jesus själv gjorde. Men hon fick alltså föda Guds son. Och varför var Jesus tvungen för att komma till denna jord? Jo, den första Adam, vi vet vad som hände med honom. Han föll i synd. Och det visade sig att det som hände där med Adam och Eva, den skadan gick inte att reparera så enkelt. Utan Gud var tvungen, kan man säga, att sända en ny Adam. Den sista Adam. Och det var Jesus Kristus. Och genom honom så kunde vi människor sedan få bli födda på nytt igen. Så man kan säga att Guds närvaro och himmelriket kunde på nytt komma till jorden. Så det var detta barn som Maria då fick bära fram till världens frälsning. Och det här är väldigt viktigt att du och jag kan förklara det här på ett begripligt sätt för människor, så att de förstår varför Jesus var tvungen att komma. Och när vanliga kungabarn föds, så vet vi ju att då är det ju en väldig mediebevakning. Svensk Damtidning, de vet nästan mer vad som hände i kungafamiljen än vad kungen och drottningen vet själva. Det är väldigt liksom mediebevakning när det händer något inom kungafamiljen. Men när Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre, föddes, så var det bara några enkla herdar bland annat som fick veta vad som var på gång. Och det här kan vi ju läsa om i Lukas 2 kapitel. Vi ska ta tid och läsa det. Lukas 2:8. I samma trakt upphöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa: var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor och hans välbehag. När änglarna hade fått upp till himlen sa hedarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla hörde det och förundrade sig över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Så här i juletid så är det ju populärt att kunna gå på julkonsert. Och jag vet att ni har haft julkonsert här också. I missionskyrkan, julgodis kallades det visst. Och det var säkert jättebra. Men jag vågar påstå att det som hände här utanför på Betlehems ängar, det är någonting ännu häftigare än de julkonserter som du och jag kan gå på. Tänk dig själv en ängla här. En del översättningar säger att det var en änglakör som visar sig där för hedarna och säger då, eller sjung ut: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor och hans välbehag. Jag har tänkt så här många gånger. Tänk om man hade kunnat gjort en ljudinspelning vid det här tillfället. Det hade blivit en bestseller för alla generationer att spela i juletid. Men nu fanns det inga sådana möjligheter på den tiden. Men det var något fantastiskt de fick uppleva här, hedarna. Och de förstod att nu har det hänt någonting i Betlehem. Så nu måste vi skynda oss dit. Och mycket riktigt när de kommer dit så är det som änglarna säger. Och vad är det som händer då när de kommer till Betlehem? Ja, de möter inte Jesus på något fint universitetssjukhus med intensivvårdsavdelning, utan han föds på det mest enkla sätt man kan tänka sig. I Lukas andra kapitel står det bara att det var en krubba. Många vill få till att det var ett stall. Ja, det är möjligt att det var det också. Men Lukas säger att det var bara en krubba där Jesus låg. Tänk så enkelt att han fick födas under sådana betingelser. Och detta var ju också förutsagt av profeterna i Gamla testamentet. Det är fantastiskt med det mesta som hände i Bibelns värld. Det är tidigare förutsagt. Och Mika och Jesaja hade fått det här till sina hjärtan redan på 700-talet före Kristus. De var ungefär samtida, Jesaja och Mika. Mika hade fått det från Gud att Messias skulle födas i Betlehem. Inte någon annanstans. Det står i Mika 5:2. Och Jesaja 7:14 står det att se jungfrun ska bli havande och föda en son. Och han ska heta Immanuel, Gud med oss. Fantastiskt. Det är häftigt ibland att vara i sammanhang när det kommer profetiska hälsningar. Men det är ännu mer häftigt att vara med när profetiska hälsningar går i sin fullbordan. Det är ännu mer häftigt. Och det var precis det som hände här. Det som var förutsagt av profeterna, det blev nu ett faktum. Och att han föddes just i Betlehem, Det fanns flera olika orsaker till det. Men Betlehem, det betyder brödhus. Och ett namn på Jesus, det är att jag är livets bröd. Tänk så intajmat allt är av Gud. Så att det var just i Betlehem som betyder brödhus. Där skulle Jesus födas. Och det är ju faktiskt så, vi människor, vi behöver egentligen två sorters bröd. Antingen är det här brödet vi köper i butikerna, eller kanske till och med baka själv nu till jul. Men det räcker inte med det brödet. Jesus talar om det sen i Matteus 4:4, då säger han så här: människan lever icke allenast av bröd, utan från allt det som utgår från Guds mun. Och det bästa som har utgått från Guds mun, det är vad vi har i den här boken. Eller, det är många böcker som är en bok som vi kallar för Bibeln. Så det är härligt att se hur allting liksom är liksom förutsagt av Gud som ska hända här i samband med Jesu födelse. Och det var ju inte bara de här hedarna som fick uppleva den här, vad ska man säga, övernaturliga ledningen till Betlehem. Om man läser i Matteus så var det några vise män från östern som också hade fått på känn att nu är det någonting på gång. De hade fått sin stjärna där uppe i himlen och den rörde sig mot ett speciellt mål. Och vi ska läsa några verser härifrån Matteus 2. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna och gå upp och har kommit för att tillbe honom. Sen vet jag att Herodes blev väldigt intresserad av att veta vem det där barnet var. Han började känna sig hotad. Men vi hoppar fram till vers 9. Kungen hade sagt till de här vise männen att när ni har sett honom så kom tillbaka till mig och berätta var han finns. Så att jag också kan komma och hylla honom, eller rättare sagt kanske döda honom. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbade. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Här står det att de gick in i ett hus. Så Matteus, han har lite annorlunda information hur det var vid Jesu födelse. Det var säkert rätt båda två. Det viktigaste är att det är en samsyn i evangelien, och det är det hela tiden. Det är ingenting som motsäger varandra. En stjärna var det som ledde de här vise männen till Betlehem. Också en övernaturlig ledning. Och de förstod, nu är det något speciellt på gång. Och de ville absolut få se det här gossebarnet. Och det skulle ju visa sig att det var inte något vanligt barn, utan det var en konung som skulle bli en frälsarkonung för hela mänskligheten. Det tycker jag Jesaja har fångat upp väldigt fint här i det 49 kapitlet. Och den 6 versen så står det så här. Det är för lite för dig, Jesus, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra dem tillbaka, föra tillbaka de bevarare av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och det ska vi vara innerligt tacksamma för, att Jesus inte bara kom för det judiska folket, utan han kom för alla folk. Alla skulle ha möjlighet att på nytt kunna bli frälsta och få kontakt med levande Gud. Det stod här att de vise männen hade med sig gåvor. Guld, rökelse och myrra. Jag har tänkt så här bland i min barnslighet. Detta var väl de första julklapparna som man har fått uppleva i julfirandet. Det kanske är därför vi ger varandra julklappar. Det var för de här vise männen kom med de här gåvorna. Men när vi firar jul idag så är det tyvärr väldigt mycket annat som kommer i fokus. Och det var ju Kerstin inne på lite här. Och det är lätt att bli stressad av så mycket annat. Dagen före julafton. Du skulle bara veta, Stålhammar, vad jag har att göra i eftermiddag. Jo, du har säkert jättemycket att göra. Det kommer säkert att gå bra. Det kanske inte är någon här inne som lider av stress. Ni ser så fridfulla ut. Så att, ni vet inte vad stress är. Men det kan jag tala om, för i Vaggeryd vet vi vad stress är. Det stod så här i Romarbrevet 14 och 17. Ty Guds rike består inte först och främst av mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Det är bra ord att stanna upp inför. När man känner den här, alla de här krav, alla de här måste. Du vet, det ska ju bli en perfekt jul. Nu är det ju bra väderleksmässigt också. Vi får en vit julafton. Halleluja, det är en väldigt bra start på julafton. Men det är mycket annat. Jag tänkte här bara spela upp ett litet minidrama för er här. Hur det kan vara för någon familj. Här i Vaggeryds kommun, denna eftermiddag. Det är Erik och det är Lisa, det är påhittade namn. De är lite yngre än mig, de har inte gått i pension. Haft jättemycket att göra inför julen. Var och en på sitt håll. Och nu är de där hemma och håller på och jobbar med olika saker och ting. Julgranen har fortfarande inte kommit in i huset. Och Lisa säger till Erik, när ska du ta in granen? Jag ska göra det nu. Ja, det är hög tid, säger Lisa. Och Erik tar in granen, försöker få den på julgransfoten. Och när han ska resa upp granen, wow, den är ju alldeles för hög. Hur kan jag köpa en sån hög gran? Ha, vad är sågen? Och till sist hittar han sågen och stressar är han och han börjar att såga så här. Och då var det klart. Och så imar granen i foten. Och så tittar han. Jag sågade jag för mycket. En sån liten kort gran har vi ju aldrig haft. Det var ingen bra start på julen. Vad ska Lisa säga och barn och barnbarn? Säger när de får se den här granen. Lisa är ute i köket. Du vet, det är Småland, då ska man ha dopp i grytan. Det är vissa delar av Sverige, de vet inte vad dopp i grytan är. Jag har bott i Stockholm, det är många där som inte vet vad dopp i grytan är. Men i Småland vet man vad det är. Och Lisa har letat efter den här perfekta skinkan på 4-5 kilo. Ska koka den nu då i vatten, så blir det ett spad som man kan doppa i sen. Och Lisa är stressad, hon hittar inte kötttermometern. Man kan inte ha en febertermometer nu, utan nu måste man ha en kötttermometer. Och hon hittar inte den. Och sätter den här skinkan i spadet där, eller vattnet med krydde och allt det här. Lagerblad och allt det ska vara. Så tar hon fram kokboken. Jaha, där står det. Om man har kokat skinka som är ungefär 5 kilo, då ska man koka den si och så länge. Men man bör absolut ha en kötttermometer samtidigt. Och den hittade ju inte Lisa. Så hon får ju liksom koka skinkan på känn. Och den måste bli färdig här nu i eftermiddag. Och ikväll vill jag helst grillera skinkan också. Så allt är färdigt till julaftons morgon. Sen får Lisa i köket se en lapp där. Där står det barnbarnens julklappstips. Oj. Erik, har du sett den här lappen? Vilken lapp? Barnbarnens önskelista. Nej, den har jag inte sett. Kommer du ihåg att vi lovade vårt barnbarn Pelle att den här julen skulle vi hitta något bra dataspel till honom? Har du köpt den, Erik? Nej, det har jag glömt. Klockan 3 söndag eftermiddag. Det går ju inte att köpa något dataspel i Skillingaryd. Och inte ens i Vaggeryd. Sätt dig framför datorn, Erik. Och kolla om det finns någon affär i Värnamo som har ett sånt här dataspel. Erik kallsvittas. Han höll ju på att klä granen. Och han tittar förbrilt där. Det är ingen affär där som har det. Jaha, då får du kolla Jönköping. Så hittar han en affär där. Och där tutar upptaget hela tiden så att han kommer inte fram. Erik, du får ta bilen nu och åka till Jönköping. Så får du se om du kan hitta det där dataspelet. Den här familjen, nu är det påhittat det här. Men de vet vad stress är. Och man kan skratta åt det här. Men det är väldigt lätt att även vi som kristna kommer in i det här. Alla de här måste, som i slutändan inte är måste egentligen. Precis som Kerstin var inne på här, man kan ta det lugnt. Det blir jul ändå. Och det är så jag verkligen tror att Gud vill att vi ska fira jul. Jag ska gå ner för landning nu. Men jag har satt som rubrik här till sist. Många i vår tid behöver ett möte med världens frälsare Jesus Kristus. Det finns jättemånga familjer. De vet egentligen inte vad de längtar efter. Men de längtar efter någonting. Men de vet inte vad det är. Men det är egentligen Jesus Kristus de längtar efter. Sen Gud inblåste livsanden i de första människorna, Adam och Eva, så har vi människor ett oerhört religiöst behov. Sen kan vi kanalisera det på olika sätt. Tyvärr många gånger på ett felaktigt sätt. Men alla människor är väldigt religiösa. Och det är ju en önskan man har att många här i vårt avlånga land skulle få hitta den rätta källan. Som det står i Jesaja 12, att låt oss ösa med fröjd ur frälsningens källor. Så Jag tror inte vi tänker på det här många gånger, men du och jag som har levt med Herren i många år, vi har verkligen en livsberättelse som är värd att berätta. Ja, men det är inget speciellt med det. Jag gick i söndagsskola, sen var det scouterna och där såg jag ju till Jesus det. Du, det är något att berätta för den som aldrig har gått i söndagsskola eller knappt vet vad scouting är. Så må Herren hjälpa oss att vara frimodiga. Det folk kommer att läsa i Pingstkyrkan nu i morgonkväll. Eller ja, i morgonkväll. Det är julafton då. Då kommer man att läsa Jesaja 9 kapitel. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det var inte bara de som levde på den här tiden som levde i mörker. Det finns väldigt mycket mörker i vårt land. Och här sitter du och jag inne med en oerhört stark livsberättelse. Att vi har funnit Jesus Kristus. Jesus titulerar ju sig sen som att jag är världens ljus. Den som följer mig ska förvisso inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Så visst har vi något att berätta. Jag ska till sist återgå till Lukas 2. Läsa en vers där. Vad som hände med de här herdarna. Det står så här i Lukas 2:20. När herdarna hade varit med om allt det här då, så står det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt de hade hört och sett. Alldeles så som det hade blivit sagt till dem. De hade ju inte Facebook på den här tiden. De hade inte Twitter, inte Instagram. Så på det sättet gick det inte att få ut budskapet. Men jag är övertygad om, även om det inte stod där, att det de här herdarna hade fått uppleva det här Betlehem, det var inte någonting de bara kapslade in för sig själva. Utan de kontakter och människor de hade i sin omgivning, det berättade de för dessa människor. Och det är precis så jag tror Gud vill att vi också ska göra i vår tid. Du vet, det finns en värld utanför kyrkans väggar. Och det är så många människor som behöver få uppleva vad julen handlar om. Till och med i Skillingaryd, Vaggeryd. Det finns massor av människor här som inte mår bra. Som bävar för den här julen som stundar. Vi har någonting att berätta. Och må Gud hjälpa oss att göra det. Då kan den här julen bli väldigt annorlunda. Om kontentan av vårt firande blir att vi för budskapet vidare ut till människor. Som behöver höra detta. Och det är massor. Herre, jag tackar dig för julbudskapet, Herre. Som är så fantastiskt, man har svårt att berätta det med ord. Jag tackar att vi har fått uppleva att det här som hände i Betlehem. Som ändrade hela världshistorien. Det är sant. Och att idag kan man också få sina liv förvandlade. Herre, så hjälpa missionskyrkan här i Skillingaryd. Att kunna gå ut och berätta för deras grannar och de som till och med kanske kommer på gudstjänst och möten här. Här låt missionskyrkan få börja växa och få se nya människor komma till tro. Hjälp alla kyrkor i den här kommunen att få bli växande församlingar igen. Herre, vi ber om det. Och så välsignar du också vårt julfirande. Lite stress. Mycket fokus på det som hände i Betlehem. Då blir det en jättebra jul. Amen.